إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا وسهلا الله يبلكمنا till dagens föreläsning där vi fortsätter att gå igenom den välsignade boken Riyad al-Salihin från Imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Och nafa'ana Allahu bima nasma' wa ma naqul, och vi ber Allah azza wa jalla att gynna oss med den kunskapen vi säger och hör. Amin. Och vi började i förra lektionen gå igenom kapitlet om att vara givmild och att vara generös, kapitel 60. Och vi stannade vid hadith 553. Och där så säger Anas ibn Malik radiyallahu anhu att aldrig frågades Rasulullah sallallahu alaihi wasallam någonting. Frågades han någonting i islam utan att han gav det. Och en gång så kom en man och ville ha någonting, och profeten alaihissalam gav honom ghanam, yani får eller lamm mellan två berg. Och mannen går tillbaka till sitt folk och han säger: mitt folk, acceptera islam, för sannoliken så ger Muhammed alaihissalam gåvor som en person som inte är rädd för att bli fattig. Och så säger Anas: och en person kunde bli muslim för att han ville ha någonting världsligt. Men efter en kort stund så var islam mer kär till honom än dunya och allt som finns på dunya. Och den här hadith finns i muslim. Här finner vi en hadith som bevisar hur otroligt generös profeten Muhammed var alaihi salatu wassalam. Och det är alltid viktigt när vi talar om någonting i islam att vi talar om vad Allah säger i Koranen, vad säger profeten Muhammed i sunna alaihi salatu wassalam. Men också att vi kollar på hur levde profeten alaihi salatu wassalam själv efter dessa regler. Vi talar om att hon ska vara generös. Vem var den generösaste människan i historien? Muhammed alaihi salatu wassalam. Vem är den bästa förebilden för oss av alla människor? Muhammed alaihi salatu wassalam. Hur praktiserade han dessa verser och dessa hadithen? Här berättas det från Anas radiyallahu anhu att om en person kommer och frågar Muhammed alaihi wasallam någonting, yani i islam, och då säger ulema här, det vill säga att han är en person som är från de muallafat al-qulub, de vars hjärtan man försöker vinna i islam, eller han har någon rättighet i islam, så säger profeten alaihi salatu wasallam aldrig nej. Taib. Och det finns andra hadithier också som tyder på att han aldrig säger nej när han frågas alaihi salatu wassalam. Och en gång så kommer en man till honom och han vill ha, och han säger vissa ulema, han vill ha kanske någonting att äta. Men vad får han istället? Han får en hel dal mellan två berg med lamm, med får, yani hundratals, tusentals får, istället för en liten måltid som han kanske ville ha. Så får han så mycket rikedomar. Och vad blir hans reaktion, den här mannen? Det blir att han accepterar islam och får en stark kärlek till islam. Och han går tillbaka till sitt folk. Inte bara att han går tillbaka och berättar vad som har hänt. Han går tillbaka och han är en da'i. En person som gör da'wa. Yani från att vara en vanlig person går han tillbaka till sitt folk och kallar sitt folk till islam. Och han säger: qawm aslimu, bli muslimer. Varför? För att Muhammed a.s. ger utan att vara rädd för fattigdom. Yani om ni blir muslimer, ni kommer att få samma sak som jag fick. Yani det finns rikedomar, det finns stora nyttor i att bli muslimer. Så här finner vi också att i islam så är det tillåtet att ge folk gåvor, sadaqa, zakat, för att vinna deras hjärtan. För att kalla dem till islam eller för att stärka deras islam. Det kan vara folk som är intresserade av islam. Och när de får se hur generösa muslimerna är så blir de muslimer. Eller folk som är nya muslimer och man vill fästa deras hjärtan, så man ger dem gåvor, zakat, sadaqa, för att de ska yani älska islam ännu mer. Och sen säger Anas radiyallahu anhu om de här människorna. Någon kanske tänker, men då blir de bara muslimer på grund av dunya. Eller hur? Men då säger Anas radiyallahu anhu att nam, en person kanske blir muslim på grund av dunya. Men efter en kort stund så är islam mer kär till honom än allt som finns på dunya. Yani när iman går in i hjärtat, fäster sig, förankrar sig i hjärtat, så älskar han islam mer än allting annat. Och de här världsliga sakerna som han kanske ville ha i början har inget värde för honom. Och han skulle inte ge upp islam för allting som finns på dunya. Förstår ni? Yani han blir muslim för att få någonting världsligt. Efter ett år, om någon kommer till honom och säger lämna islam och du ska få äga hela världen, allt som finns på hela världen, han kommer säga stick härifrån. Jag kommer inte ställa min religion för någonting. Jag älskar islam mer än allting. Nej. Så här finner vi vikten av att muslimer är generösa. Och vi har sagt det förut att det ger en inverkan, en effekt på människor. Att när de jobbar med muslim, de umgås med muslimer och de ser att du är generös. Snålhet finns inte. Utan du är alltid generös, du delar alltid med dig. Ni ska fika, du har en bulle, kallas, varsågod, ta halva. Han tänker, han har bara en bulle, jag får halva bullen. Det är en liten sak, men det är en stor sak för honom. För ingen annan gör så, eller hur? På jobbet. Att du har en bulle, han säger, varsågod, ta halva bullen. Ingen gör så, men muslimer gör så. Eller hur? Så att det ger effekt på människan. Man är generös. Ni ska käka, jag bjuder, det är lugnt. Så ingen annan gör så här heller, eller hur? Speciellt i det här landet. Ja, så det är ovanligt. Så när man är generös, det ger sina spår. Att muslimer är generösa. Vad är det med islam som gör de här människorna på det här sättet? Eller hur? Och det kan vara kanske orsaken till att han blir muslim. Ta in. Ja. Det berättas sen från Umar radiyallahu anhu i nästa hadith. Att Rasulullah alayhi salatu wassalam delade ut yani gåvor eller sadaqa eller krigsbyten. Och då så säger Umar, ja Rasulullah, det finns folk som är mer berättigade än de som har fått dessa gåvor som du gav till. Och då så säger profeten alaihissalam att de gav mig inget val. Antingen så kommer de och frågar mig hårt och strängt. Eller så kommer de anklaga mig för att jag är snål. Walastu bi bakhil. Och jag är inte snål. Och denna hadith finns i muslim. Yani beduinerna, som vi känner till, kan vara väldigt hårda och stränga. Och känner inte till de här sociala koderna. Varsågod, välkommen, tack så mycket. Utan de kommer, ge mig, jag vill ha. Och de kommer till profeten alaihissalam och frågar väldigt hårt. Väldigt strängt. Så att om han inte ger dem kommer de säga Muhammed är snål. Alaihissalam, vilket han inte är. Så han ger dem gåvor för att de ska gå därifrån med en god bild av islam och en god bild av profeten Muhammed alaihissalam. Och här finner vi det som ulema också kallar för en modera. Att man ibland yani gör saker, man ger från dunya för att stärka religionen, för att skydda religionen. Man ger från dunya för att skydda muslimer, skydda religionen, stärka religionen. Det kallas för en modera. Inte att man kompromissar med religionen, men att man skyddar religionen. Och man ger världsliga saker. Taib. Ja. Det berättas också sen från Jubair ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu. Att han var tillsammans med Rasulullah alayhi salatu wassalam på väg tillbaka från Hunayn. Det var ett slag vid Hunayn. Och då så kommer al-A'rab, beduinerna, till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Yes'alunahu. Och de tigger. De vill ha krigsbyten, de vill ha pengar, sadaqa och så vidare. Och de, subhanallah, yani, när de tigger, de trycker honom mot ett träd. Yani, de är så på honom att han blir inträngd mot ett träd. Och hans rida, hans mantel fastnar i trädet. Och han kommer bort från sin mantel. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, A'tuni rida'i. Ge mig min rida, får jag tillbaka den? Och han sa, om jag skulle ha lika mycket yani kameler som det finns träd, så skulle jag dela ut dem bland er. Thumma la tajidunani bakhilan wala kadaban wala jabban. Och ni kommer aldrig finna mig vara snål, lögnaktig eller feg. Den här hadithen i Bukhari. Nah. Så kolla här hur vi finner att profeten alaihissalam återigen var generös. Han gav. Och han sa, wallahi, jag skulle ha lika mycket kameler eller hästar eller rikedomar som det finns träd här. Ni skulle få dem. Jag skulle inte behålla dem. Jag skulle ge er det jag har. Ja, ni tar det jag har. Jag har inget mer. Och kolla också hur förlåtande, hur överseende han var. Här har vi den bästa människan, Rasulullah alaihissalam. Du får inte ens höja rösten mot honom. Eller hur? Du ska inte säga till honom, ja Muhammad. Du ska tala till honom med respekt, säger jag Rasulullah, ja Nabi Allah. Och de kommer här, de trycker honom mot ett träd. Hans kläder fastnar i trädet. Han säger inte, vad gör ni? Era beduiner, era sidor. Nej. Han säger, ja, som jag hade ni skulle få. Han var väldigt förlåtande, alaihi salatu wassalam. Ödmjuk, tillmötesgående med människor. Han kunde gärna förstå sig på människor. Alaihi salatu wassalam. Och han gav. Och sen säger han dessa mycket vackra ord i slutet på denna athar, denna hadith. Och det är att jag skulle ge er. Och ni kommer aldrig, någonsin, finna mig vara snål, lugnaktig eller feg. Gärna de här tre egenskaperna negeras. De finns inte i profeten Muhammad alaihi salam. De finns inte i någon profet. Att profeten alaihi salam är snål finns inte. Bakhil. Han brukade själv söka skydd från al-bukhul. Allahumma a'udhu bika min al-bukhul. Så att vara snål finns inte i hans agenda. Med någonting. Med pengar. Med att hjälpa folk. Med kunskap. Att ställa upp. Han var aldrig snål. På något sätt. Alaihi salatu wassalam. Wala kadaban. Han kommer inte heller. Ni kommer inte finna honom vara lugnare. Rasul alaihi salatu wassalam kallas för Sadiq al-Amin. Eller hur? 63 år. Han har aldrig ljugit en enda gång. Alaihi salatu wassalam. Inte före han blev profet. Och inte efter att han blev profet. 40 år var han den ärligaste människan i Mekka. Och sen när han blev profet. Alhamdulillah. Ärligheten sitter kvar. Och ljuger inte en enda gång. Utan talar bara sanning. Och som han sa till sahaba, "Uktub, fa wallazi nafsi bi yadihi ma yakhruj minhu illa haqq." Han sa, skriv. Skriv det jag säger, för det kommer bara sanning ut från den här munnen. "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Det han säger är bara uppenbarelse. Och så här ska muslimen också vara. Inte bara att vi säger, oh, mashallah, vår profet brukar inte ljuga, men jag ljuger lite. Nej. Det ska vara samma sak hos dig. Jag ljuger aldrig. Vem av er har den här inställningen? Ni behöver inte räcka upp handen, men jag ljuger aldrig. Det ska finnas här. Spelar ingen roll. Profeten alaihissalam sa till sahaba, wa amarani an aqul al-haq walau kana murran. Han beordrade mig, Rasulullah alaihissalam, att tala sanning även om den är besk. Ibland är det svårt. Det är murr. Det är svårt att säga sanningen. Jag gjorde fel. Jag kom sent. Jag tog sönder den. Jag har inte gjort vad jag skulle göra. Jag har inte gjort läxorna. Jag vet inte vad. Det är svårt att säga sanningen. Men säg den även om den är bäst. Lena sidq najat. Att tala sanning är i slutändan en utväg, en lösning och seger. Och att ljuga yani, ger inga goda resultat i slutändan. Så att en muslim ska alltid vara ärlig. Och vi ska inte hålla på med vita lögner, svarta lögner, stora lögner, små lögner. De är kuffar, vi får ljuga. Nej, det här finns inte. Vi ljuger inte. Utan vi är ärliga. Och sen säger han alaihi salatu wassalam wala jabban. Och ni kommer heller aldrig finna mig vara feg. Ey wallahi. Han var ashja'u nas. Som sahaba sa. Han var den modigaste av människor alaihi salatu wassalam. När det var krig, han satt inte i ett hus i Medina och sa, gå dit och kriga. Han var den som var först. När folk blev rädda, han stod kvar. Eller hur? Spelar ingen roll. Feghet fanns inte. Han var den modigaste människan. Alaihi salatu wassalam. طيب. Nästa hadith berättas från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sadaqa har aldrig minskat någons pengar. "Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Och Allah ökar bara en människa som förlåter i ära. "Wa ma tawada ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla." Och ingen ödmjukar sig inför Allah förutom att Allah kommer att upphöja honom. Denna hadith är muslim. Mashallah. Här har vi tre saker som folk tänker totala motsatsen om. De flesta människor tänker totala motsatsen. De tänker: om jag ger, då får jag mindre. Om jag förlåter, då framstår jag som en tunt. Som svag. Om jag ödmjukar mig, så framstår jag också som löjlig. Som svag. Men wallahi, det är totala motsatsen. Första, om du skänker, dina pengar minskar inte. Eller hur? Som vi nämnde i versen som författaren tog upp i början på kapitlet. Vad var versen? وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Vad ni än spenderar kommer Allah att ersätta. Så när vi ger, det minskar inte våra pengar. Yani du har 1000 kronor och du ger 100 kronor i sadaqa. Taib. Då har du 900 kvar, eller hur? Rent logiskt, det har minskat. Men det har inte minskat. Varför? För de här 900, Allah kommer att öka dem i baraka. Han kommer välsigna de här 900. Taib. Och två, Allah kommer att öka. Och jag razaquhu min haythu la yahtasib. Allah kommer att ge dig pengar. Nya pengar från ett sätt du aldrig kunnat föreställa dig. Och att pengarna vi har, det finns lite smuts i. Taib. Och därför behöver vi rena våra pengar. Därför kallas det för zakat. Zakat, yani zakka, att man renar. Och det kan också betyda nama, att det ökar på arabiska. Men ulema säger att sadaqa och zakat är, yani, vi renar våra pengar med detta. Vi har 1400 kronor, då har vi renat våra pengar, och de pengarna som är kvar är rena. De kommer öka och det kommer att bli baraka. Och Allah kommer att ge dig mer. Som vi nämnde hadithen där Allah Azza wa Jalla säger, hadithen Qudsi: människa, skänk och jag kommer att ge till dig. Så när vi ger, får vi tillbaka. Vi kommer att nämna mera bevis på detta. Just att man ska inte vara snål. Utan, bismillah. Tasaddaq fi sabilillah. Och inshallah, pengarna kommer att komma tillbaka ännu mer. Så, sadaqa minskar inte dina pengar. Och det här är från shaytan. Al-shaytan ya'idukum al-faqr. Allah säger, satan skrämmer er med fattigdom. Satan säger, du måste spara. Du har utgifter. Du ska åka på semester, du ska köpa hus, du ska köpa villa, du ska köpa bil, bla 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 bla. Skänk inte, du måste spara. Tänk på dig själv. Ja? Du kommer bli fattig om du ger. La, sa'udu billah. Al-shaytan ya'idukum al-faqr. Shaytan skrämmer er med fattigdom, som Allah säger. Det är ett av hans tricks som man inte ska gå på. Utan, bismillah, du skänker. Den andra saken är att om du är förlåtande och överseende, kommer Allah att ära dig. Folk tänker, varför ska jag förlåta? Jag kommer framstå som svag. De har gjort fel, de har förtryckt mig. Jag kommer aldrig förlåta dem, och så vidare. Det är fel inställning. Utan, alhamdulillah, islam uppmanar oss till att vara förlåtande och överseende. Vad säger Allah? فَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا. Yani förlåt och överse. Vill ni att Allah ska förlåta er? Jaza'an wifaqan. Kama tudin tudan. När du är förlåtande, Allah kommer att vara ännu mer förlåtande mot dig. Taib. Så att det är bra att vara förlåtande. Och wallahi, som ulema säger, du kommer att äras i folks ögon. Du kommer inte se som en tunt. Så, eller en fiant. Utan du kommer att vara en ärofull person i folks ögon. Motsatsen. Ibland jag hör om folk, de har problem, familjeproblem. Släktingar, kusiner, faster, moster. Och de säger, wallah, jag ska aldrig förlåta dem. Och det är ibland löjliga saker. Yani, tjafs, löjliga saker. Om jag hör en person säga, jag ska aldrig förlåta. Eller man och kvinna. Jag ska aldrig förlåta. Jag tänker, subhanallah, vilken svår människa att leva med. Vem vill ens ha en sån här fru? Eller en sån här man? Som aldrig ska förlåta. Det är konstigt, eller hur? Man tänker, jobbig person. Men du hör om en annan person som blir förtryckt, men vill ha det bästa, vill ge nya chanser, nya möjligheter och säger khalas, jag förlåter allting. Då tänker jag subhanallah, vilken nobel person, vilken enkel person att handskas med, eller hur? Vissa ulema som vi hört som lever idag, de blev så förtryckta, så baktalade, så smutskastade av folk. Vad säger de innan de dör? De säger, jag förlåter alla. Alla, de här ahlul bida, alla som har gjort mig orättvisa och de har sagt fula saker om mig, jag förlåter allihop. Varför? För han vill ha Allahs förlåtelse. Subhanallah. När du hör en sån sak, du tänker, vilken sheikh, eller hur? Vilken människa. Så att förlåta sänker inte din status, det höjer din status. Och en annan sak som folk tror sänker dem, som nämndes i hadithen, är att man ödmjukar sig. Att tawadu, vilket är en utmärkande egenskap i islam. Att man är ödmjuk. Man är inte högmodig. Ödmjukhet upphöjer också människan. Och vi har motsatsen som är kibr. Högmod. Högmod sänker människan. De högmodiga, de tror att de är coola. De går högmodigt. Jag äger gatan. Ha? Alla är rädda för mig. Och så vidare. Wallahi, alla hatar honom i hjärtat. Eller hur? Om de fick chansen, de skulle göra sig av med honom. Vända honom ryggen så snabbt som möjligt. Folk tycker inte om högmodiga människor. Allah tycker inte om högmodiga människor. I vilket tillstånd kommer de högmodiga att vara på domedagen? Hur förnedrade? Nej. De kommer vara små som vad? Som myror. Som vi sa i hadithen, högmodiga kommer på domedagen att vara små som myror. Och folk kommer att trampa på dem. En yakshahum dhull. De kommer att omringas av förnedring från alla håll. Så att högmod höjer ingen människa, det sänker människan. Ödmjukhet. Och då säger ulema, ödmjukhet inför Allah och inför människor. De som man ska ödmjuka sig för. Som Allah har uppmanat oss för i Koranen. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. Och Allahs Rahmans tjänare är de som går ödmjuk på jorden. واخفض جناحك للمؤمنين. Yani sänk din vinge, var ödmjuk mot de troende. Ha? Så att muslim ska vara ödmjuk gentemot sina bröder. Mashallah. Man ska vara ödmjuk i sitt beteende. Man ska inte vara högmodig. Alltså generellt, det finns inget gott i att vara högmodig mot någon. Förstår du? Allah, ja, jag förstår din fråga. Allah. Tayyib. Nästa hadith är en mäktig hadith som berättas från Abi Kabsha. Umar ibn Sa'd radiyallahu anhu. Där han säger att han hörde Rasulullah alayhi salatu wassalam säga, jag svär på tre saker. Och jag ska berätta för er en hadith som ni ska minnas. Ma naqasa malu 'abdin min sadaqa. En tjänares pengar minskar inte av sadaqa. Wa la zulima 'abdun madlamatan sabara 'alayha illa zadahu Allahu 'izzan. Och aldrig har en tjänare förtryckts och sedan förlåter förutom att Allah kommer att öka honom i ära. Wa la fataha 'abdun bab mas'alatin illa fataha Allahu 'alayhi bab faqr. Och aldrig har en människa öppnat dörren till tiggeri förutom att Allah kommer att öppna för honom dörren till fattigdom. Så här nämndes liknande som i förra hadithen. Det här med att sadaqa minskar inte våra pengar. Att förlåta upphöjer människan. Men det nämndes en tredje sak som inte nämndes i första hadithen. Och det var att om man börjar att tigga, man öppnar den här dörren. Man vänder sig från att fråga Allah till att fråga människor. Om man tigger så kommer Allah att öppna dörren till fattigdom. Och därför du ser inga rika tiggare. Pengarna, det är som att de har hål i fickorna, de bara försvinner. Det finns ingen baraka i dessa pengar. Och sen så säger profeten a.s. Innama dunya li arba'i nafar. Det finns fyra sorters personer i det här livet. Har ni hört den här hadithen? Yani dunya, folk kan delas in i fyra kategorier. Den första är en tjänare som Allah har givit pengar och kunskap. Och han, yani, lyder Allah med sina pengar och sin kunskap. Och han håller släktbanden. وَيَعْلَمْ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّا. Och han känner till sina skyldigheter gentemot Allah. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ. Det här är den bästa av dem. Vem? En tjänare, muslim. Som Allah har gett kunskap och rikedomar. Taib. Och vi kommer tillbaka till förklaringen sen. Och den andra, وَعَبْدٌ. En tjänare som Allah har givit kunskap, men han har inte givit honom pengar. Men han har uppriktig avsikt. Och han säger till sig själv, om jag skulle ha lika mycket pengar som den här personen, den första, så skulle jag också ge till fattiga och behövande. Och då så säger profeten alaihissalam, فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرَهُ مَا سَوَى. Han döms ut med sin avsikt, deras belöning är lika. Och den tredje, وَعَبْد. En tjänare som Allah har givit pengar, men Allah har inte givit honom kunskap. فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْهِ عِلْمٍ. Så han kaosar med sina pengar, använder dem till haram utan kunskap. وَلَا يَتَّقِ فِيهِ رَبَّهِ. Och han lyder inte Allah med sina pengar. وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهِ. Och han håller inte släktbanden. وَلَا يَعْلَمْ لِلَّهِ فِيهَا حَقَّهِ. Och han lyder inte Allah med sina pengar. فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ. Det här är från de värsta av människor. Och den fjärde, en person som Allah inte givit pengar och inte givit kunskap. Och han säger, om jag hade lika mycket pengar som den sistnämnde, eller han som använde pengarna i haram, så skulle jag göra samma sak som honom. Och så sa profeten alaihissalam, han döms ut med sin avsikt. De har lika mycket synd. Taib. Och den här hadith finns i Tirmidhi och den här sahih. Taib. Återigen, vilka är de här fyra människorna? Det är bra att tänka. Tänk på vilka är ni av dessa fyra. Den första, bästa. En person som har islamisk kunskap och han har pengar. Taib. Kunskapen som Allah har givit honom får honom att frukta Allah, att lyda Allah och håller honom borta från att synda. Och han använder pengarna på det sätt Allah vill att han ska använda pengarna. Han betalar zakat, han försörjer sin familj, han hjälper sina släktingar, han håller släktbanden, han är god med sina pengar. För att den kunskapen Allah har givit honom vägleder honom till detta. Här finner vi också dygden av kunskap. Att kunskap gör människan bättre. Så han har kunskap och han har pengar. Han använder pengarna till det som Allah tycker om. Han är bland de bästa av människor. Sen har vi den andra personen. Han är muslim. Allah har givit honom ilm, kunskap. Han vet halal och haram. Han vet vad man ska göra med pengar och allting. Men miskin, han har inga pengar. Subhanallah. Men han har en god nia, en god avsikt. Yani, om jag skulle få pengar, jag skulle också göra samma sak som honom. Jag skulle hjälpa mina familjer, jag skulle betala zakat, sadaqa, jag skulle bygga moskéer, jag skulle göra så. Han har en riktig avsikt. Taib. Han får samma belöning som den första människan. Men han ger inga pengar, men han får samma belöning som den som ger. Här finner vi, ja ikhwa, mina systrar och bröder, dygden av en god avsikt. Att även om du inte har, åtminstone gör en avsikt. Att om du hade, du skulle göra rätt för dig. Inshallah, du får belöning för din goda avsikt. Taib. Kolla hur generös Allah är. Du får samma belöning som den som spenderar fisabilillah. Taib. Och här finner vi också dygden av kunskap. Att kunskapen, yani, vad kan man säga, inspirerar honom att bli generös. Att få goda avsikter och goda planer för framtiden. Och sen har vi de två dåliga människorna i dunia. Den första är en person som är jahil. Jahil. Han har ingen kunskap. Han bryr sig inte om Allah, Allahs rättigheter. Han gör inte sina skyldigheter. Han håller inte släktbanden. Han använder pengarna i haram. Och här finner vi också att okunskap om Allah azza wa jalla och hans religion får honom att hamna i haram med sina pengar. När man inte har kunskap, eller vad är det som tyglar dig? Vad är det som håller dig på rätt sida? Vad är det som stoppar dig om du inte har kunskap? Så han är jahil, han har ingen kunskap. Han använder pengarna till haram. Yani, yatakhabbat. Yani gör fel och haram och ribba och alkohol, allt möjligt. Han är bland de värsta av människor hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen har vi den ännu lägre människan. Han har ingen kunskap och han har inga pengar. Han är jahil, fakir. Jahil, fattig. Men han har onda avsikter. Om jag hade pengar, jag skulle slösa pengar som den här killen. Jag skulle också dricka och röka på och åka på haram semester. Jag skulle köpa haram grejer och så vidare. Yani han sitter och fantiserar om allt haram han skulle göra om han hade pengar. Och får han pengar, han går och gör dem direkt. Han är uppriktig i sin dåliga avsikt. Han får samma synd som den värsta människan. Yani han får samma synd som den värsta människan. Och här, mina bröder och systrar, förstår man vikten av att ha en god avsikt. Och att en dålig avsikt kan göra så att människan får synder på sig. Kolla, den här personen, han gör inte haram med sina pengar, för han har inga pengar. Men han får lika mycket haram som den som gör haram. För han har den här, yani, uppriktiga avsikten att göra haram om han skulle få. Så här förstår man faran av att ha dåliga avsikter. Yani, ibland man kan få dåliga tankar. Man säger, audubillah, man gör det inte. Astaghfirullah, man gör det inte. Men vissa människor, de är intalade på att göra någonting. Och lyckas inte göra det, de får synd på sig. Och vi har sagt exempel förut. En person säger, ja, ikväll jag vill röka på hasch eller någonting. Och han går till centrum och letar efter någon langare. Ja, han hittar ingen. Han går hem, han är ledsen. Han får synd. Som att han skulle ha köpt hasch och rökt på. Varför? För någon ringer och säger, ja, det finns. Han kommer springa dit, eller hur? Så att han är uppriktig i sin batil, i sin falskhet. Är det inte så? Och därför så sa profeten alaihissalam, och två muslimer möter varandra med sina svärd och den ena dödar den andra, vart är de någonstans? I helvetet. Vem? Båda eller bara han som dödar? Båda. Varför är han som dödas i helvetet? För han försökte döda den andra men misslyckades. Så han döms ut med sin onda avsikt. Förstår ni? Så det är jätteviktigt att man som muslim försöker att ha rena och goda avsikter. Ja. Författaren nämner sen hadith Aisha radiyallahu anha, som vi nämnde förra veckan. Och det var att hon slaktade ett lamm. Hon slaktade ett lamm. Och då så säger profeten alaihissalam, vad har vi kvar från lammet? Och då säger han, vi har kvar axelbiten. Eller köttbiten från axeln, det här benet. Och då så säger profeten alaihissalam, baqiya kulluha ghayra katifiha. Allt är kvar förutom axeln. Och den hadith i Tirmidhi och den är sahih. Yani vad händer här? Aisha slaktar ett lamm och hon ger bort allt kött. Förutom en köttbit, el katif. Taib. Så hon ger bort hela lammet. Det kanske är 80% av lammet. Hon har bara en köttbit kvar och de ska koka och äta. Hur mycket har vi kvar av köttet? Alla säger vi har kvar köttbiten och vi har gett bort 80% av lammet. Nej, profeten är som säger vi har kvar allting förutom köttbiten. Ja, köttbiten äter vi, den är borta. De här, hela lammet vi gav bort, 80%, det är kvar hos Allah. Belöningen finns kvar på domedagen. Förstår ni? Så att här lär vi oss återigen att se inte sadaqa som en förlust, utan se sadaqa som en investering. Ja? En investering som Allah kommer att ersätta. I detta liv och i nästa liv. Taib. Ja. Det berättas sen från Asma bint Abi Bakr al-Siddiq radiyallahu anhuma, att hon sa att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa till henne, la tuki'i aw la tuki fayuki Allah alayki. وفي رواية أنفقي أو أنفحي أو أنضحي ولا تحسي فيحسي الله عليك. نعم. liknande رواية som finns i Bukhari Muslim. Och där säger profeten عليه الصلاة والسلام till Asma att håll inte tillbaka. När du ska ge sadaqa, håll inte tillbaka. För då kommer det att hållas tillbaka från dig. Eller räkna inte, för då kommer man att räkna på dig. Vad menas med detta? Att när man ger sadaka, sitt inte och säger, ja, men jag ska ge 98 kronor och jag ska inte ge en krona mer och så vidare, utan bismillah, ge. Wala takhshal faqr, var inte rädd för att bli fattig. Självklart, du ska inte försumma dina skyldigheter, betala hyran och sånt, men vi talar om att vara generös, eller hur? Och en av de som får alla skugga på domedagen är en person som ger så mycket med höger handen att vänster handen inte vet vad han ger. Han räknar inte. Räkna inte, så kommer Allah inte att räkna för dig. Jenny, vad menas med detta? Att om du ger utan att vara rädd för fattigdom, utan att räkna, Allah kommer att vara så generös mot dig och kommer att ge dig oändligt mycket. Om du räknar, du kanske kommer att få tillbaka begränsat. Men om du ger utan att räkna, Allah kommer att ge dig oändligt, eller gränslöst mycket. Förstår ni? Så skänk. Sitt inte och räkna. Var inte snål. Håll inte tillbaka. För då kommer Allah att hålla tillbaka från dig. Och här har vi en viktig princip i islam. Vad är det för någonting? Al-jaza'u min jins al-amal. Att så som du är, kommer Allah att vara mot dig. Och ännu mer. Är du generös mot folk, Allah kommer vara ännu mer generös mot dig. Är du så givmild att du bara bismillah ger utan att räkna, Allah kommer att vara ännu mer givmild mot dig. Eller hur? Så tänk på detta. Var inte snål, håll inte tillbaka. Stäng inte fickan, stäng inte plånboken. Utan var generös människa. Och inshallah, Allah kommer att erkänna. Tayyib. Författaren nämner sen en liknelse. En profetisk liknelse. Och den hadith som berättas från Abi Huraira radiyallahu anhu, att han hörde Rasulullah alayhi salatu wassalam säga att liknelsen av den snåle och den som spenderar är som liknelsen av två män som sätter på sig en bringa, den här rustningen, tayyib, av järn. De sätter på den första delen som är här, tror jag heter bringa på svenska, den första underdelen, vet, de sätter på den här järn underdelen som går ner till magen och upp till halsen. Vad beträffar den som spenderar, ju mer han spenderar, ju lösare kommer den att sitta. Och ju längre ner kommer den att gå. Tills den täcker hans händer och tills den släpar i marken och döljer hans spår. Men vad beträffar den snåle, så att när han vill ge, eller bara tänker tanken att ge någonting, så kommer den här bringan att dras åt. Yani varje liten järnring på den här bringan kommer att spänna sig. Kommer att spänna sig. Och han kommer att försöka breda ut den, men den kommer inte breda ut sig. Det kommer vara trång för honom. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Tayyib. Vad menas med denna liknelse? Att om du ger, du skänker sadaqa fi sabilillah, då är det som att du har på dig en rustning. Vad har rustningen för syfte? Skyddar mot vad? Mot slag, mot pilar, mot svärd och så vidare. Så sadaqa är också ett skydd. Tayyib. Och han nämnde här att när du skänker, den kommer att expandera. Den kommer inte sitta tajt så att du får svårt att andas och svårt att röra dig. Utan det kommer att öppnas. Och då ser ulema, det här är ett bevis på att sadaqa min asbab inshirah as-sadr. Att ge sadaqa är en orsak till att du får ett bredare bröst. Och på arabiska det heter inshirah as-sadr, och Allah nämner det i Koranen. På svenska det låter lite fel, att ditt bröst öppnas, vidgas. Men det betyder att man får sinnesro, man blir lycklig. Ja, när man blir glad, man finner lycka, att den här depressionen och allting försvinner. Inshirah as-sadr. Tayyib. Så personen som ger sadaqa får också den här belöningen. Han kommer att må bättre. Tayyib. Och kläderna, rustningen blir bara större och större och större. Yani belöningen ökar hos Allah subhanahu wa ta'ala. Tills den blir så lång, rustningen, att den täcker hela kroppen. Och den släpar i marken. Och den döljer dina spår när du går. Yani tänk dig metallen går ner bakom ryggen, ner bakom fötterna på marken. När du går, det blir fotspår på sanden. Men rustningen, eller den här metallen från rustningen, sopar bort spåren. Vad säger ulama? Yani sopar bort dina synder. För du lämnar spår efter dig i det här livet. Och spåren är dina dåliga gärningar. Och sadaqan suddar bort dina dåliga gärningar. Och du lämnar inga dåliga spår efter dig. Mashallah. Till skillnad från den som är snål och inte vill ge, han mår dåligt. Och när han ska ge, den dras åt. Han mår inte bra. Den växer inte, den blir inte större. Utan han får motsatsen. Diqa sadr. Gärna han kommer att känna sig, vad kan man säga, deprimerad, trängd. Kommer känna sig som att han, ja, kvävd, precis. Hans liv kommer vara på det här sättet. Så mashallah, generösa människor mår bättre. Det är en belöning som du får i det här livet av att vara generös. Vi har två hadither till, inshallah, som är vi färdiga. Det berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: den som ger så mycket som en tömmer i sadaqa, min kesbin tayyib, från rena pengar, och Allah accepterar bara rena pengar, då kommer Allah att ta emot denna sadaqa med sin höger hand. Och sen kommer Allah att låta denna sadaqa växa hos honom, så som ni låter ett litet föl växa till det blir stort. Och Allah låter den växa hos honom tills den blir stor som ett berg. Bukhari muslim. Mashallah. Här nämner profeten a.s. många saker relaterade till sadaqa som vi har nämnt. Det första, den som ger så mycket som en daddel i sadaqa. Här lär vi oss vad för någonting. Att aldrig se ner på en god gärning. Sadaqa, det behöver inte vara att du ger en 1000 lapp, att du ger en 500. Sadaqa, det kan vara 10 kronor, det kan vara 20 kronor. Det kan vara en brödbit. Det kan vara att du köper en pizza åt en person, du köper en hamburgare åt en person. Det är sadaqa. Att du ger en person en t-shirt, en thobe, det är sadaqa. Är det sadaqa, mashallah, ett väldigt stort begrepp. Och här nämner profeten al-Islam det minsta man kan tänka sig. En daddel. Ja, en daddel, vad är det för någonting? Hos oss i Sverige, en daddel kostar inte ens 1 krona, eller hur? Om den inte är av bästa kvalitet. Men yani generellt, balash är en daddel. Men subhanallah, om du ger den så finns det belöning. Men här nämndes en annan viktig sak som vi inte har talat om. Och det är att sadaqa måste vara från rena pengar. Min kesbin tayyib. Du kan inte ge sadaqa med haram pengar. Varför? För Allah, han är tayyib, wa la yaqbalu illa tayyib. Allah, han är ren, god, quddus, accepterar bara det som är rent. Av gärningar, av tal, av sadaqa. Yani, du kan inte komma med haram pengar och ge sadaqa och tro att du ska få belöning. Räntepengar, du har sålt haram saker. Nej, det finns ingen sadaqa på de här pengarna. Det som ulama nämner att det finns takhallus, att du gör dig av med pengarna. Du friar dig från dessa smutsiga pengar. Och du ger dem till fattiga, behövande och så vidare. Men inte med avsikten att det är sadaqa, utan avsikten att det är att du friar dig från dessa smutsiga pengar. Och det här är om de är typ tjänade på ett förbjudet sätt. Om du däremot har stulit dem eller lurat, du ska ge tillbaka dem till personen. Och inte gå igenom med sadaqa, utan du ska ge dem till personen du har yani förtryckt och tagit pengarna ifrån. Men generellt, sadaqa måste vara från rena pengar. Så om man ger sadaqa från rena pengar, även om det är så lite som en daddel, så kommer Allah att ta emot denna sadaqa med sin höger hand. Och Allah kommer att låta belöningen växa hos honom tills den blir stor som berget av Uhud. Mashallah. En daddel blir i hasanat på yawm al-qiyama, eller kan bli som Jabal al-Uhud, berget av Uhud, som är mashallah 100 meter långt, typ, eller mer, 100-tals meter långt, 100 meter högt, värsta stora berget i hasanat av en enda daddel. Tänk dig om du ger ett paket dadlar, du ger 1000 kronor, 500 kronor, hur mycket belöning finns inte då, mashallah. Så väldigt viktigt är att man tänker på detta, att en muslim ska tjäna halal pengar. En muslim ska inte tjäna harampengar. Sista hadithen för idag är en väldigt vacker berättelse som berättas från profeten Ali sallallahu alaihi wasallam, där han säger att det fanns en man som gick ute på ödemarken. Och han hörde en röst från ett moln. Och rösten säger: "Isqi hadiqat fulan." Gå och vattna den här personens trädgård. Ja, en röst beordrar molnet att vattna någons trädgård. Så molnet började att färda sig. Och vattnet kom ner på en harra. Harra på svenska är som en mark med vassa lavastenar. Nej, svarta lavastenar. Så vattnet föll ner på den här marken och gick i en som ett litet dike, rann mot en trädgård. Och när vattnet rinner mot trädgården, allt vatten rinner in i det här diket, exakt allt regnvatten rinner in i diket och rinner mot en trädgård. Och när det kommer till trädgården så står en man där med sin spade. Och han gräver diken så att vattnet ska rinna på hans träd och frukter och grönsaker och så vidare. En allt vatten som kommer från molnet används och kommer ner och används då på hans trädgård. Och då så säger mannen som hörde rösten, han säger: "Abdallah Mesmuka." "Vad heter du? Vad är ditt namn?" Så han säger: "Fulan, jag heter si och så." Och då så säger han, när han säger sitt namn så är det samma namn som han hörde rösten från himlen säga. Yani, vattna den här mannen med hans namn, vattna hans trädgård. Men han frågar: "Vad heter du?" Samma namn som rösten från molnet. Taib. Och då säger mannen: "Varför frågar du om mitt namn för?" Och då så säger han: "Jag hörde en röst från molnet säga det här namnet. Att man ska vattna din trädgård med ditt namn. Så vad är det du gör för någonting? Jenny, vad är det du gör för någonting speciellt?" Och då så säger mannen: "Fa'in." Jenny, när jag ska skörda, när växterna kommer ut, så ger jag en tredjedel i sadaqa. Och jag ger en tredjedel till mina barn. Och en tredjedel låter jag gå tillbaka till jorden. Jenny, du behöver nya frön och nya för att plantera om. Taib. Och den här hadith finns i Muslim. Den här hadithen, den här berättelsen är ajib. Den visar oss också belöningen av att vara generös. Kolla här. Mannen hör en röst från himlen. Det är en ängel. En ängel beordrar molnet: "Gå dit, flyg dit och vattna den här mannens trädgård med hans namn." Och här finner vi också att änglarna beordrar. Änglarna har ansvar på Allahs självklart beordring och befallning. Så molnet går och vattnar den här mannens trädgård. Men inte direkt, utan vattnet rinner på den här marken bredvid. Och där samlas allt vatten och rinner mot mannens trädgård. Så att han själv kan bestämma vart vattnet ska rinna. Vilket han inte kan om det bara regnar direkt på trädgården. Han själv kan bestämma vart han vill ha vattnet. Och kanske till och med spara vattnet. Eller hur? Det är det bästa möjliga scenario. Taib. Varför fick han den här belöningen? Att Allah beordrar ängeln att molnet ska komma och regna på hans trädgård. För att han var generös. När hans skörd kommer så ger han en tredjedel i sadaqa. Och här säger ulema att mannen, när han svarar: "Vad gör du med det som kommer ut?" Det första han säger, det är inte att jag ger till mina barn. Det första han gör med pengarna är vad? Med det som kommer ut, vad är det för någonting? Sadaqa. Genom hans prioritet är att hjälpa fattiga. Det är det viktigaste som finns för honom. Och inte här, ni vet, om man odlar i islam, du ska ge ibland 5% eller 10% sadaqa. Det beror på om du vattnar själv eller om du vattnas från himlen. Den här mannen självmant ger 33%, en tredjedel, till fattiga. Och en tredjedel till sina barn, till sin familj. Vilket också är sadaqa. Och det som är kvar, inte att han går och säljer eller någonting, utan han lägger tillbaka det i jorden så att det ska växa mera. så att han kan fortsätta och ge sadaqa. Subhanallah. Och han nämner också ulema att den här hadithen bevisar karamat al-awliya, hur Allah subhanahu wa ta'ala kan ära sina awliya. Vet ni vad awliya är för någonting? Allahs nära vänner, de som är Allah nära, de som Allah älskar. Taib, vilka är awliya? Vad har de för egenskaper? Allah nämner att de har två egenskaper i Koranen. Nej. Alla inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah säger att över Allahs awliya ska det inte råda någon rädsla eller sorg. Och så säger Allah dem som hade iman och gjorde goda gärningar. Wa kanu alladhina amanu wa kanu yattaqun. Yani de som hade iman och hade taqwa. Yani de lydde Allah subhanahu wa ta'ala. Så vilka är Allahs awliya? De som har korrekt iman och de som lyder Allah. De gör det Allah vill och håller sig borta från det Allah har förbjudit. Då kan man bli från Allahs awliya. Och här är en sak som Ahli Sunna wal Jamaa bekräftar. Och det är att Allah Azza wa Jalla kan ge mirakel till sina awliya. Vi vet att profeterna de får mu'jizat. Och det är enorma tecken som överträffar dessa mirakel. Men även awliya kan få mirakel. Som ni vet berättelsen om de tre pojkarna i grottan när stenen flyttade sig. Den här berättelsen, berättelsen om Mariam då hon fick frukter från sommaren på vintern, frukter på vintern på sommaren. När hon, Allah sa till henne skaka på dadelpalmen, det kommer ner dadlar trots att det inte var säsong och så vidare. Yani det här är karamat. Det här är yani tecken som Allah kan ära sina tjänare med. Och det berättas mycket mycket från sahaba också att de fick såna här mirakel. Taib. Nah. Och där avrundar vi för idag och vi fortsätter inshallah ta'ala i nästa lektion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.